Men som man behöver höra hur många gånger som helst för att det ska sätta en i rörelse. Det är något konstigt med det där, det finaste budskap som finns. Och ändå så har man så långt det ofta till att förverkliga det som är uppdraget. Och Gud är den som talar till oss på ett sätt som där han inte gör skillnad på vad man förmår eller inte. Utan han talar till oss med tanke på att han förmår göra vad som helst som är hans vilja i varje människas hjärta och liv om de bejakar det och säger kom och använd mig Herre. Och det han klarar det alltså. Och det där är ju liksom någonting som är väldigt viktigt. Och när man börjar tänka de här tankarna liksom att han klarar att använda mig, så märker man också det, att man upptäcker den ena platsen och den ena situationen efter den andra där den här möjligheten uppstår. Och du har inte bara tänkt att det här kan han för han är så bra, utan det här kan han så till en milda grad att han gör det. Och så kommer du att bli indragen och börja göra Guds rikes gärningar och sprida det här riket och budskapet om frälsningen till alla människor. Vi behöver nå ut med evangelium och vi har inte svårigheter att förstå att det behövs i vår tid heller. Och det är så där i alla tider. Man kan säga att tittar man på omständigheterna människor lever under och vad som händer och allt det här utmanande, så är det ganska klart att det här är en tid som är mogen för att ta emot evangelium. Så när vi då väljer att vara med Jesus, så får vi en frimodighet som ökar hela tiden med att man kan tala om honom var som helst. Och man kan säga nu ber vi. Och så ber man. Och så man undrar inte liksom om man ska få något gehör så här. Och så säger man, nu ber vi, så ber man. För det är det livet som vi själva går omkring och praktiserar. Och det är det som är det centrala liksom i vårt eget liv. Och vi får också finnas. Och börjar vi finnas märkbart och tala om frälsaren och behandla honom som vår frälsare, så kommer det bli fler och fler människor som dras in i den typen av gemenskap. Så att det här är viktigt. Och idag så ska jag läsa en bit ur Johannes evangelium eftersom det nu är juldagen och det är Jesu födelsedag. Och vi har ofta så att vi spritt ut liksom själva undervisningen på flera dagar. Och det är bra, för det här är ju det centrala. Förutsättningen för att vi ska säga att kristen tro och frälsning kan bli alla människors egodel. Han har inte valt ut vissa, utan han har valt ut alla. Han kom till den här världen och uppdraget hade han hört ifrån fadern. Att gå och visa för dem att den kärlek som jag har till människorna gäller alla människor. Oavsett vilka de är, oavsett hur de lever, oavsett hur livet har varit, oavsett hur det blir och hur det lyckas hit och dit. Så är det hans kärlek som är själva förutsättningen för att det ska kunna bli en frälsning. Och att en människa kan våga tänka, han kallar på mig. Fastän jag är som jag är. Fastän han vet om det. Han kallar på mig. Och det betyder inte att han tänker att du är bra och perfekt som du är. Och jag nöjer mig med att du inte gör någonting åt det hela. Men det måste gå en viss ordning. Först möter man kärleken. Sedan möter man hans kraft till den som vill bejaka kärleken och ta emot den. Så att den kan bli förvandlad i sitt liv. Så helgelse kommer efter det att vi har blivit frälsta och rättfärdiggjorda. Inte i förväg. Det är liksom en slags konstig tanke som vi har haft i kristenheten. Alltså, först ska man bli så att man duger och sen kan Herren frälsa det. Det är så det ligger inte alls till. Det ligger ju till så att han frälser varenda en som säger ja tack till det som han erbjuder genom Jesus Kristus. Jesus är frälsaren. Och vi blir födda på nytt. Och vi får följa Herren och göra hans gärningar med den heliga andes kraft. Det har han rustat oss med och det har han räknat med i förutsättningen. Han räknar inte med att vi ska kunna bevisa att vi lever perfekta heliga liv innan vi ens har tagit emot Herren. Utan Herren är förutsättningen. Så bara påminn dig själv lite grann om det, för vi glider åt de där hållen, in i de här tankarna liksom att oh, man ska duga, man måste duga. Men man behöver inte duga, man behöver bli frälst. Och det är en erbjudan gärna till alla människor oavsett hur de är. Och så man håller där i tankarna och liksom tänker sig att Gud är så där god och kärleken har så stor betydelse. Så det som kommer när man möter kärlek är ju ofta det att man förlorar någonting, och det är rädslan. Fruktan för liksom allt mellan himmel och jord som man tycker man ser och märker och kanske händer och kanske man vet inte hur det ska gå om det händer och man blir fruktar allt mellan allting, så här finns det möjlighet att frukta. Men Herren säger att du ska förstå att jag har valt att älska er för att ni inte ska frukta. Var inte rädda. Och det kan hända att du har rent av hittat det bibelordet så här. Var inte rädda. Kan det stå i Bibeln? Ja, det är ju det som är själva ärendet. Var inte rädda. Nu ska ni bli förvandlade genom min kraft och min kärlek som kan förvandla vem som helst. Så det är bara att anmäla sig i raden och tänka att jag är här. Jag säger ja tack till det. Så kommer Herrens frälsande kraft på grund av sin kärlek förvandla oss. Johannes evangeliet, det är det sista evangeliet då i raden här. Matteus, Markus, Lukas, Johannes har vi. Och Johannes är ju ofta väldigt omtyckt av människor. Jag tror att det är därför att det finns så mycket kärlek i det hela tiden. Så man glömmer inte bort det. Människa efter människa som Jesus möter på sin vandring här på jorden möter hans kärlek. Och man tycker, och vad oerhört härligt alltså. Man kan tänka, det skulle jag kunna gå med i den där raden. Ja, det är bara att ställa sig i raden så kommer du att möta honom med, så du visslar om det. Han är inte sån där som skjuter upp det på alla långt sen. Ja, vi får se. Utan han vill, där tar vi det med en gång. Yes. Och därför så är det så att vi önskar att säga till människor. Säg, kom Jesus in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder och hjälp mig liksom så att jag blir en människa som kan tjäna dig och följa dig. Frimodigt därför att du älskar mig i alla fall. Yes. Ja. Att vara älskad i alla fall, det är en härlig typ av kärlek. Den kanske man kan bjuda på, och det kan man när man först har tagit emot den kärlek som han har gett den. Det här blir Johannes evangelium, jag läser från början där det kommer hända om ordet blev kött. Det vill säga det handlar om Jesus som var Guds vilja och blev människa. Guds vilja, ni förstår det här, ordet blev kött, det är alltså Guds vilja. Och när han går ut så vill han göra Guds vilja känd. Han vill vittna om vad Gud vill. Han vill göra de gärningar som Gud säger till honom att han ska göra. Och när han gör det så blir det liksom en förvandling. Så den människa som tar emot budskapet, som kommer genom Jesus från den himmelske fadern. Alltså då, den människan kan bli så förvandlad så att Guds vilja att börja ta form. Först var det Jesus som kom i människogestalt. Ingen människa sedan syndafallet har liksom haft en sån där möjlighet att gå tillsammans med Herren och liksom dela livet med honom. Men nu är det dags igen alltså, för nu kommer Herren. Och hans vilja som han har uppdrag att göra känd bland oss människor, den blir känd också av dig när du börjar vandra med honom. Du säger bara ja tack till hans kärlek. För man behöver inte vara rädd när man nalkas Gud. Alltså gudsfruktan som vi då och då stöter på, det betyder inte att man är rädd för Gud, utan det betyder liksom att man älskar honom och att man vill vara som han vill att jag ska vara. Ta det på allvar, att det är viktigt med vad Gud vill. Och han talar till oss hela tiden för att vi ska veta vad Gud vill. Inte för att vi ska bli rädda. Det är en annan herre som håller på att sprida fruktan. Gör människor rädda och förlamade och låsta så att de inte vågar göra någonting. för att de känner att de inte duger och klarar det förmodligen inte. Det budskapet är det inte som den himmelska fadern har sänt genom sin son Jesus Kristus. Utan han säger att jag sänder dig för att du ska visa den här världen att han älskar den. Lika bra att vi läser den versen först. Då. Den är ju världsberömd i 3:16 i Johannes. Står det så här. Ty så älskade Gud världen. Det väldigt viktigt att komma ihåg. Han börjar med det. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ni förstår, det här är ju ganska lätt att förstå egentligen. Alltså, det var Gud som älskade världen och världen betyder alla människor för mig i världen. Och så, sen står det liksom att då gav han sin enfödde son för att den som tror på honom, sonen, alltså, det är sonen man ska tro på. Det är vägen, alltså. Den personen ska inte gå förlorad. Så att det är tron som gör att man inte går förlorad. Och det kan hända att du har hört i några andra ramsor så där som människor har satt ihop. Men det här visar att det här är en Guds gåva som han gör möjlig för oss. Och då får vi evigt liv. Det är alltså genom tron, det vill säga på honom och på hans gärning, som vi får evigt liv. Och så står det i nästa vers också, för den har jag börjat älska allt mer och läsa. För att, eftersom den ger sig på våra liksom, konstiga föreställningar och tankar. Fastän vi just nu, alltså en liten stund sedan bara läste 16 versen, så står det så här. Och inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Det är nästan som en nyheternas nyhet i kristenheten. För han känner att han står ut med detta fruktansvärda som människor håller på med. Det står inte det här, utan det står här att han älskar så världen att då människorna ska inte tro att det är dom som är hans huvuduppgift, utan det är frälsning som är hans huvuduppgift. Därför sände Gud sin son. Han sände inte någon domare, någon liksom oförvisslig full med liksom genomskådande kraft som hela tiden dömde ut varenda liksom liten rörelse i människosläktet. Utan det är inte det, utan det är kärleken som gör att människor får möta sonen. Och sonen har ett ord ifrån Herren om den kärlek som Gud har till världen, till alla människor. Kom ihåg att du älskar. Annars blir du som alldeles låst hela tiden. Och går omkring förskräckt och vill liksom bygga bunkrar och gömma dig någonstans. Och samla på dig massor med mat och vara försiktig och rädd för allting. Det är här vi möter frälsaren och rädslan viker undan. Allt eftersom han får tala om hur han ser på saker och ting. Han ser på det så att han älskar alla människor. Och en del blir då rädda av Guds vägnar och tänker att nu går det här för långt, nu blir det för löst. Nu måste jag ta itu med det här, allt det här onda som finns i världen. Om inte han tänker göra det så förstår jag inte vad. Då får jag ställa upp då liksom. Och det hoppas jag att du avstår från. Alltså var det så här att inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Viktig vers. Och jag påminner ofta om den där för att jag vet att den har liksom svårigheter med sig. Att det är en sån kärleksfull gärning och sen ofattbart god gärning att vi nästan inte tål den. För vi tycker att vi ändå är lite mer bättre än någon annan och så, och kanske flera. Och så. Och det är bara... Jag kan säga att det är trevligt att det har hänt någonting med ditt liv. Att det förändrar sig till det bättre och så. Men frälst blir du inte genom det. Utan frälst blir du genom tro på Jesu gärning. Så tro inte att det är något slarv. Det är enda räddningen. Det enda räddningen. Alltså. Så jag känner liksom att sådana här verser som man liksom tänker, ja, det här är nästan mest kända versen i hela Bibeln. Du så älskade Gud världen. Hur kan man missa att den är så att säga att Gud älskar världen? Det står ju liksom den första biten av den här meningen. Han älskar så världen. Men jag vill säga, från den här stunden när du sitter här nu och hör mig tala om de här sakerna och peka på det här ordet, så ska jag säga att det är precis det som det handlar om. Att försöka förstå och få del av Guds tankar och gärningar och värderingar. Hur ser han på saken? Han ser på saken att människorna är de som han älskar. Och han ser att de far illa i den här världen, som är, hela världen är ondes våld. Men han har en större makt. Och därför så kommer det bli så här att man ska leta efter Guds inställningar. Inte efter djävulens rapporter. Och man tänker, kan det inte vara bra att veta vad djävulen håller på med? Ja, det kan hända, men om du inte har fått Guds tankar först in i ditt hjärtas rot och känner att det är mig han älskar. Och han älskar alla möjliga sådana där som jag kanske inte heller tycker har någon riktig liksom, kaliber. Så älskar han dem också. Alla människor älskar han för att alla ska kunna bli frälsta. Annars måste vi gå ut och analysera och vara försiktiga så vi inte går och erbjuder frälsning till någon som inte blir frälsta förrän de duger inte. Alla duger att bli frälsta. Det är en gärning från Jesus och inte en gärning från oss. Vi säger bara ja tack. En gåva alltså. Det är det som vi kallar för nåd. Och jag vill säga, jag gillar det här med nåd väldigt mycket. Det lever jag högt på. Gör detsamma så behöver du inte gå omkring och vara rädd hela tiden. Utan det är nåd. Nåden räcker. Alltså, ja. Det är ett bekant det där. Men det är... Nu ska vi se här. Då har vi alltså kommit där fram att Gud inte har kommit för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Halleluja. Nu går vi tillbaka till första kapitlet här igen. Då. Så ska vi ta och titta här i Johannes 1. Alltså, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ja, och då när vi har läst våra biblar och hållit på länge så sådär med det här så småningom så vet vi att ordet, det var budskapet som sändes genom Jesus till denna världen om frälsningen. Eller hur? När man läser här så förstår man att i begynnelsen var ordet. Alltså genom det ord som Gud sände ut så blev världen till också, skapad. Och människan blev till. Därför att ordet var Gud. Och hos Gud. Och ordet var Gud, stod det liksom, det här stod som tredje del om det här. Och sen står det, han var i begynnelsen hos Gud. Nu förstår vi att ordet var en han också. Men det är sonen alltså som det talas om här. Det är han som är budskapet. Han är den som går med budskapet och talar om det, men han är också den som är själva budskapet. Budskapet är Guds gärning i Kristus Jesus. Det är budskapet. Och då när vi läser det här tänker jag så här, håller på att bli oerhört bra. Va? Och det står att genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till som är till. Alltså alla Guds gärningar, jag ska säga det nu för att du inte börjar bli orolig för att Gud sysslar med djävulens gärningar. Nej, utan det är alla Guds gärningar, de har blivit till genom sonen. Sonen är budskapet och sonen är sänd till människorna. Utan honom har inget blivit till som är till. Som är till genom Guds verk alltså. Och så står det vidare. Och i honom så var liv. Och livet var människornas ljus. Och är det någonting som vi alla vet är ju att när vi har blivit frälsta så har vi blivit delaktiga och kallas för ljusets barn. Och då tänker man, det vågar man inte komma och tala om för någon att man är ett av ljusets barn. Det känns ju liksom också förmätet. Allting som liksom på något sätt kommer från Gud som man inte har gjort själv. Det känns liksom lätt förmätet. Det är inte förmätet alltså. Det är inte något skryt eller något påhitt att man är ovanligt lyckad och så här. Så man tycker att det här blir så härligt så att det, vem kan vara som jag? Med tanke på att jag har tagit emot hela härligheten som han har gett till mig. Ja, han säger liksom om det här, alltså att det här med ljuset. Ljuset lyser i mörkret. Och nu kommer vi in på liksom vilken effekt har Guds barn i den här världen? Jo, ljusets barn alltså, de lyser i mörkret. Va? Och mörkret har inte övervunnit det. Vad säger som den? Ja, det är liksom en glad nyhet. Många tänker hela tiden att när de ser någonting som kommer som inte är från Gud och som finns i den här världen så tänker de så här, åh, nu kommer det drabba mig och nu får jag akta mig för det och nu måste jag akta mig för det och drabba mig. Jag kommer inte klara munnen, jag bara ber, låt mig inte mötas på det här onda, det här mörka, den här sjukdomen eller lidandet eller fattigdomen eller vad du vill liksom, som skrämmer liksom, i den här världen. Men det visar sig liksom att du är ljusets barn. Och då står det om dig att du ska ha ett annat förhållande. Det är nämligen att ljuset lyser i mörkret. Det lyser så till en milda grad att mörkret slutar synas. Och den som bryr sig om att liksom låta mörkret liksom försvinna liksom på det viset och håller sig till honom, då har vi övervunnit de djävulens gärningar som vi var alldeles för en stund sedan nästan var nervösa för. Jag skulle vilja påminna dig om liksom att vi har en god Gud. Han älskar alla människor. Och det här är inte någonting som du behöver liksom analysera dig kring. Utan det här är någonting som jag säger på grundval hur han är. Ja, men jag har inte det och jag har inte det. Nej, det kan hända. Men nu är han sån att han älskar dig i alla fall. Det är så ofattbart härligt så man skulle kunna känna en sån lättnad och sån glädje att det inte finns någon gräns för det. Och om du börjar tycka att liksom, det här låter nästan som slarv. Det finns så mycket liksom, regler för hur man ska leva och man ska vara och sådär. Ja, det är för att man ska upptäcka att man behöver frälsning. Det är inget fel på reglerna och liksom... Och buden och sådana här. Det är inget fel på dem. Men man upptäcker att man behöver en frälsare. För man klarar inte av det. Och han säger, jag vet. Jag har känt min son. Av kärlek till er människor som inte klarar av det. Och det gör ingen. Så man blir liksom inte liksom någon sån här liksom i särställning. Utan det här är väldigt viktigt. Va? Att Gud älskar. Han älskar människorna. Det, och man kan säga att det har kanske vi som är troende ibland svårt med i alla fall. Fastän vi är troende att älska människor. Då får de åtminstone sluta med det där och det där och det där och det där. Då får de sluta upp och vara på det där sättet. Då får de sluta upp liksom och säga de där sakerna och fy och fy. Och det är klart det är många saker som man inte vill höra. Men jag menar frälsningen hänger på Gud. Det är han som kommer med ett budskap om vad hans son har gjort för att vinna människorna till Guds rike och ge dem evigt liv och bli ljusets barn. Födda på nytt ska de bli. Så det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Alltså, jag vill säga det låter, man kan alltid nästan känna av liksom, när man säger de här sakerna alltså, att det är någonting som är liksom lite svårt. Man måste ta tag i lite nappa tag med människorna som lever som de inte visste liksom hur man ska bete sig i den här världen och gör allt möjligt felaktigt. Och det är inte det vi pratar om. Nu pratar vi om vad Gud gör i den här världen. Får jag prata om vad Gud gör i den här världen en stund utan att du måste känna att nu tar vi upp människan istället och alla dess avsidor. Det gör vi inte nu. Utan nu tar vi upp Gud och hans fantastiska kärlek och hans oerhörda makt och hans stora möjligheter att frälsa människor fastän de inte kan frälsa sig själva. inte hur det går för er om ni får kramp någonstans. Men jag vill säga att det här evangelium liksom, som är så sant alltså, att man blir tvungen att ta emot det genom tro, inte genom gärning. Jag tror, vad tror jag på? Jag tror på Jesu gärning, inte min. Och då blir det så här att man vill alltid blanda in saker som, så att man inte ska kunna få se sanningen tydligt. För börjar den bli för tydlig, då blir man liksom olyckligt berörd så här. Man tycker att det här blir ju inte riktigt den tillrättavisning som skulle rädda frälsningen som jag hade räknat ut. Jag hade ju räknat ut att det skulle bara tjonga till och sen så skärpte de sig kanske lite grann. Alltså blev det lite bättre i alla fall. Ja, men man får lugna sig med att det får räcka med lite det. Men så står det, alltså ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Den raden tycker jag är väldigt bra. Ljuset lyser i mörkret. Vilka var det som blev ljuset? De som blev frälsta. Blev ljusets barn. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte makt med det. Alltså, kan det vara sant? Ja, då är det återigen så här. Om man ska få veta vad Gud menar vara sanning, så behöver man nog titta efter i ordet och inte bara känna efter. För om man känner bara efter det så kan han inte, så där kan han väl ändå inte göra. Han måste ta itu med synden och mörkret. Det har han gjort. Och det var därför han sände sin son. För att han skulle kunna se till att mörkret inte hade kraft med ljuset. Eller hur? Vi får se om vi blir klara fortfarande när vi går härifrån. Eller om vi synar till sedan efteråt. Eller om ni på något sätt känner att ni behöver skicka med några budskap om mörkrets kraft. Men annars står det här att mörkret har inte makt med ljuset. Och vi har blivit delaktiga i ljuset. Vi har blivit ljusets barn. Genom tron på Jesu gärning har vi blivit ljusets barn. Vi som tror på Jesu gärning, och du som tänker så här, ja men är det på det viset, då ber jag Jesus också, han kommer att rädda mig från det här att vara i mörker och under mörkets fötter hela tiden och bli skadad och pressad och liksom hela ens liv blir som liksom en slags lagisk soppa. Nej, det står här att mörkret har inte övervunnit det. Och jag skulle kunna säga att det framgår så småningom att mörkret kommer inte att övervinna det heller. Det blir inget, vi skjuter upp det bara lite grann och sen så blir det liksom dags att rätta sig efter mörkret. Nej, utan nu, det här är någonting som har kommit och det har hänt med var och en som tar emot honom. Och när man sedan har gjort det har blivit delaktig av en ny identitet bland ljusets barn, så är det som är det regerande kraften och makten där varhelst vi går fram. Det är därför Herren räknar med oss, för att hans rike ska utbredas. Så är vi här på jorden och ska göra hans vilja och berätta vad det är han fått i uppdrag att göra när han sändes hit. Och det här är evangelium. Och jag vill verkligen rekommendera att försöka sätta sig in i evangelium. Inte bara liksom titta på världen och tänka hur är det, hur går det? Utan man behöver titta på sin frälsare och säga vad är det, hur är det här? Vad gör du? Jag frälser dig om du vill, säger Herren. Min fader har sänt mig till den här världen. Och han älskar världen och därför sänder han mig som han också älskar. Och nu kommer jag och säger att jag älskar er, säger Jesus då. Och därför är jag beredd att betala priset. dö i ert ställe, uppstå för er rättfärdiggörelses skull. Jag vill bara gratulera er som hör det här och känner att jag ska inte stå emot. Nej, det är bra. Syftet var att du ska ta emot. Ta emot, ta emot, ta emot. Ja, och nu är ju en del av er lite vana vid hur jag presenterar evangelium då. Om du sitter och ser på mig på nätet så vill jag säga, vänd dig vid det här. För det här är din enda räddning. Alltså, om du inte tror att Gud älskar världen så är du illa ute, och vi också. Om det vore sant alltså. Men nu stod det något annat här, att Gud älskar världen. Och då är det inte dags för dig som är lite tveksam att fylla upp, ja, världen, de som sköter sig i världen, de älskar han. Men de andra, det är det kört. Det har man gör det här liksom till någon slags mänsklig historia istället för det som det måste vara. Det måste vara helt himmelsk historia som kan komma fram med något sånt här och klara av att älska hela världen. Hela världen älskar han. Och därför sänder han sin son som ser till att de ska få en väg in i den segern som han har vunnit över det onda och mörkret. Jag hoppas ni får, det kan hända så, om ni känner att det här tar emot. Så, vers 5 då. Ljuset lyser i mörkret. Bara det att det kan lysa i mörkret, det säger ju att mörkret inte har lyckats förmörka det, så att säga. Utan det blev ljus fastän både mörkret och ljuset var där. Så lyser ljuset ändå. Och sen, och mörkret har inte övervunnit det. Då ska du göra det här till en personlig sak. Då ska du tänka, mörkret har inte övervunnit mig. Det behöver inte övervinna mig heller, för jag har fått kontakt med honom som har besegrat mörkret. Sitt inte och vänta på en katastrof. Sitt och se fram emot att din Herre kommer sätta sin prägel på mer och mer av det som är i den här världen. Därför du nu med ditt ljus lyser så att mörkrets gärningar blir fullkomligt misslyckade. Ja, ljuset lyser i mörkret. Ja, det är härligt det här alltså. Och nu kommer det liksom några, så kommer det människor in här då. Och framförallt så naturligtvis då de som ska vittna om det här, att det är på det viset. Så här står det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Alla? Kan du tänka dig att du ingår i gruppen alla? Ja, Herren tänkte liksom att du skulle ingå där. Eller till en sån här, jag avstår. Jag tror på aga. Och svårigheter. Man blir så helgad då. Nej. Alltså det är inte det som liksom helgar. Svårigheter och sådana saker, de kan du tackla på ett annat sätt. När du liksom har accepterat att du är ett ljusets barn. Och att mörkret inte kommer att ha någon makt med dig. Det här är inte jag. Alltså, det här känner inte jag igen från min barndom riktigt. Det var en sån väldig betoning på liksom att man skulle lära sig att sköta sig. Och så där. Och det är ju fel att sköta sig. Man blir inte frälst av det. Varför ska man sköta sig då? Därför man älskar honom tillbaka. Han som har älskat sig först. Därför vill man sköta sig. Man vill göra Herrens vilja. Man vill leva på det sättet som han har planerat för oss. Men det startar inte med att man gör det, utan det startar med att man blir älskad. Och man blir frälst. Och man blir hjälpt utav honom som älskar hela världen. Så jag skulle vilja säga att det är dags att få liksom en glad jul. och en glad påsk och allt möjligt glatt, så att säga. Därför att det är Herrens gärningar och det är Herrens ingripande som de där högtiderna representerar. Jag är så tacksam att det här är evangelium. Och det är inte därför jag tänker att då kan jag hitta på vad som helst och göra, leva hur som helst. Och så. Det intresserar mig inte. Varför skulle det intressera mig? Mörkret har ingen kärlek till mig. Men Herren har. Och hans vill jag gärna gå och göra. Därför av tacksamhet för hur han har behandlat mig och hur han har räddat mig och hur han har hjälpt mig och han har trott på mig. När jag verkligen uppenbarligen har ingenting att tro på. Jag hade inte många tankar rätt, om vi säger så. Men man har inte många tankar rätt om man inte läser boken. Man måste läsa boken och tänka, vad står det här? Jag kan inte ibland tänka så här, hur många människor har inte lärt sig utan till den här lilla Bibeln, alltså 3:16 i Johannes. Alltså, enda konfirmand som har gått igenom kyrkans undervisning har ju fått lära sig lilla Bibeln. Och jag menar, det har ju varit och var förr i alla fall större delen av befolkningen, men det märktes ju inte. Därför man bara rabblade upp den. Rabbla upp den, det är likadant som att liksom läsa böner och inte bry sig om vad som står i dem. Man bara rabblar upp dem. Vad hjälper det? Det som hjälper är att vi har tro på det goda budskapet som är evangelium och tar emot det genom tron. Det kan förändra situationen. Och vi har många kommit till den punkten att vi har förstått att det här var en gåva till mig och en gåva till dig. Och vi börjar känna oss glada och lättare. Kan man bli glad också och vara kristen på en gång? Ja. Jag får säga mig lite om man tar i eller något. Men det behövdes inte. Utan det var det han som gjorde det. Och det här är Guds gärning. Gud sänder inte bara ett ord som inte liksom förändrar någonting eller verkar på något sätt. Utan han sänder en gärning med ordet. Det han säger, det han kommer och säger, det gör han också. Så Gud älskar så värre att han sände sin enfödde son så att var en som tror på honom inte ska förgås. Han såg till att det plötsligt var möjligt öppet att kunna få en frälsning den vägen. Och det är bara det som gör att man vill älska tillbaka. Att man har tagit emot den kärlek som han först vill visa. Vi känner ju den ganska väl på något sätt, fast vi får inte till det på slutet. Så där vi liksom blir ändå så där, så vi tänker, och så de lever, och så de har gör, och så de är. Ja, vad kan det vara för något fel om de kristna lever och gör på det ena och andra sättet? De har inte riktigt liksom sett hur mycket Gud älskar dem. Mer av den kärleken. Alltså det, jag menar, där står vi säkert allihopa. Vi måste säga, kom med din kärlek och liksom förvandla mitt liv, för det är min enda möjlighet. Så att jag vill leva det livet som du vill att jag ska leva. Jag vill det kanske, men jag förmår inte, därför att jag är rädd hela tiden för alla möjliga saker. Vad ska den tycka? Hur tycker de om det? Och så håller man på att göra bedömningar av sig själv. Och så väger man så fruktansvärt lätt. Liksom i det här. När Herren skulle vilja säga, jag har lyft av liksom dig bördorna och nu är du lätt, så beror det på att du inte bär på alla bördor längre, utan att du tror på den kärlek som jag har visat dig genom att jag kom till den här världen för att frälsa världen. Du var en av dem som jag ville frälsa. Och när du har blivit frälst, ja, då blir du ljusets barn och du kan övervinna mörkret därför att du tillhör honom. Du går på hans vägar därför att du älskar honom tillbaka. Förstår du? Det här är det. När jag var liten, ja, så nu vet jag inte, nu, för den krubba som vi gick igenom här förut, det var min barndomskrubba. Alltså själva stallet här. Och en del av de där figurerna som var med då, när vi liksom berättade för barnen egentligen om vad som hände på julen. Och det är lite svårt ibland att liksom predika fram ett budskap liksom med en sån här liten beskrivning. Man kunde få ett händelseskeende, liksom tala om det. Så här liksom, det var, så hände det där, så kom de där, och så gjorde de det här, och så kom änglarna där, och så vidare. Och så småningom så har man berättat liksom den yttre situationen kring Jesu födelse. Men vi behöver den inre situationen, alltså. Och det var det att Gud så älskade världen att han sände sin enfödde son. Det var det. Det var liksom innehållet. Det var betydelsen. Det var frälsningen som skulle få en kärlek komma så nära dig att den förvandlar ditt hjärta helt. Och du fruktan flyger sin kos. Och tron på att du är ett med Herren och ett ljusets barn blir så starkt att mörket förlorar alla sina möjligheter att styra och ställa i den här världen där du går fram. Du kan inte göra mörkets gärningar. Du vet, man kan få tala i namnet Jesus. Man är en representant för honom som har älskat alla människor. Och man kan lösa de som är fångna så att de blir fria. Inte föra dem in i någon slags kamp om att försöka leva upp till en massa saker, utan det är så småningom blir det att kärleken fyller en så som man vill leva det livet som Herren visar på. Och följ mig, säger Jesus. Det handlar om liksom efterföljelse. Det handlar om att man ska bli lika honom. Och hur ska det gå till? Med hans hjälp går det till. Utan hans hjälp går det inte till. På något sätt alltså. Det är Jesus som vi är beroende av. Och han är vår räddning. För julen är inte någon slags söt berättelse. Julen är ett underbart budskap. Om en god Gud som älskar alla människor. Så till en milda grad att han offrar det bästa som han överhuvudtaget har i sitt liv. Sin son. För att rädda alla människorna oavsett vad de håller på med. Alla behövde räddningen till slut. Det var ju så vi kommer på det. När man läser Bibeln så läser man Bibeln så här. Så det är en annan som gör lite goda saker. Så det är en annan som gör lite andra saker. Och så håller du på så här. Upp och ner i bok efter bok efter bok. Så. Och det förstår man väl liksom att Gud måste vilja att liksom de ska göra det som är gott. Och det som är sant. Och det som är äkta och kärleksfullt. Och så här. Det förstår vi att det borde väl Gud föredra. Ja, visst föredrar han det. Men det är ingen idé för honom att sitta där och hoppas på att det ska ordna sig. Om inte han ordnar oss hurdana vi är. Och då säger han, min lösning är, jag måste få föda er på nytt. Då löser han det här. Ja, och jag vill säga, alltså, när jag säger löser så menar jag frälser då. För det är frälsning som alla människor behöver. Det är ingen som har liksom passerat sådär. Liksom, ja, du är en snäll prick rakt igenom. Du sköter dig fint och kärleksfull och förlåtande och hjälpsam och allt vad det kan vara för någonting. Det räcker. Nej, det räcker inte för någon, utan det enda stället som det kan bli verklighet, då är det att man har blivit beroende av den kärlek som Herren har till en var och en. Om jag kunde få det här liksom på något vis att liksom ljusna lite, så där känner jag liksom vad härligt det skulle vara. Vi skulle bli en församling som känner sig lättad och fri. Och sen också brinnande och villig att följa Jesus. Det finns ingen annan som det är värd att likna än Jesus. Och det finns ingen annan som man kan liksom göra några stora underbara gärningar tillsammans med utan Jesus. Utan det är Jesus som är vår ledsagare. Vi går genom livet med Jesus. Han är vid vår sida. Han omsluter oss på alla sidor. Och ni vet. Ja. Han håller oss i sin hand. Herren har liksom beskrivningar om hur är gemenskapen med honom. För oss som har tagit emot räddningen och den nya födelsen. Den är tacksamhet och kärlek tillbaka. Så är det bara. Ja, man börjar man tänka på det, kan nästan börja gråta av tacksamhet. Jag känner att det här är någonting så där som är ett evangelium som jag förstår mig på, liksom att det måste ju vara det som är ett gott eller glatt budskap. På den tiden jag var präst så skulle jag alltid ha konfirmander och då skulle jag alltid försöka få dem att kunna förstå vad är evangelium. Och evangelium, då försökte jag mer liksom att översätta det då, liksom, det är liksom ett slags grekiskt ord där, och det här med änglar och angelium, det är liksom det är sändebud, och så är det ev då. Ev betyder god eller bra eller sådär. Så det kommer ett bra budskap, eller man var en sån som kom med ett bra budskap. Och Jesus var det i kubik. Det var han som kom med budskapet som löste människorna från det fångenskap som de hade hamnat i sedan syndafallet. Alltså. Jag tror att man behöver stanna lite längre ibland vid bibelverser, skulle jag säga. För ibland så är det som att man läser mest fantastiska saker, men man märker det inte. Men man måste stanna upp och göra så att det är bättre att läsa liksom nästan som ett litet stycke, men sedan gå igenom och berätta för sig själv vad det stod där. Det är liksom ibland en väldig uppenbarelse som kan komma av det. Att man ser plötsligt, ja men det står ju så där. Alltså, här skulle man ju kunna läsa när man läser att det så ljuset lyser i mörkret. Ja, det var ju gulligt. Det är liksom lite stämning då. Ja, det är så skönt. Vi kan tända många ljus hemma och så här, och det blir så trevligt. Ja, men nu är inte det här liksom en berättelse om vad det är som är trevligt och liksom mysigt och så. Utan det här är en berättelse om sanningen för hela människans livssituation. Ljuset lyser i mörkret. Det betyder det att där ljuset där flyttar mörkret på sig. Det kan inte ta bort ljuset, utan mörkret liksom får flytta sig istället. Och mörkret har inte övervunnit det. Nej. Praktisera det lite grann i livet, att du tror på det. Och så tackar du Herren för att du tror att han är som han säger att han är. Att han har gjort det här med dig som han säger att han har gjort. Det gör hela liksom livet annorlunda. Jag tänker ofta på det här när jag sitter och pratar med människor, så har de hittat en bibelställe som de tycker är svårt. Och då är det därför att de vill klämma in en annan betydelse än det har. Det blir svårt. Och det blir så hiskligt svårt, som stod inte ut med sin egen tolkning. Men jag vill säga, man kan läsa det här och så tar man reda på vem pratar han med. Bara den sådan sak kan hjälpa människor fantastiskt mycket. Att de upptäcker, ja men han pratar inte med mig här. Eller så tänker han, ja men här pratar han ju med mig. Mildetid, då betyder det att han har hjälpt mig, han har frälst mig, han har skapat mig till en ny skapelse. Och jag är ljus. Och har den kraften att upplösa mörkret och mörkets gärningar. Jag säger en sanning om dig som tror. Och då behöver man läsa lite sakta då. Så att om ni nu har blivit misstänksamma mot mig för att jag liksom på något sätt får fram ett evangelium som ni inte känner till att det skulle kunna vara så där bra. Utan liksom lite annorlunda liksom så här. Det är en lagom blandning av krav och liksom och kärlek och nåd eller så här. Att man liksom blandar soppa så som man har. Nej. Jesus har inte kommit som en blandning, utan han har kommit som en fullkomlig människa som kunde ta på sig hela världens synd. Alltså, och då dör för den. Så att straffet kunde alltså vara alldeles rätt utmätt när Jesus tog på sig det. Så sedan far det inte längre någon anklagelse som låg där och väntade på att sätta käppar i hjulet för oss människor. Han betalar hela priset. Ja, alltså jag är en väldigt anhängare liksom av undervisning som kommer i just Johannes evangelium. Han har fått tag i liksom saker och kan säga de där sakerna som om man bara läser innantill så kan man få en information om frälsningen och livet som kristen som saknar motstycken. Det blir så tydligt. Det verkar som att han fått extra mycket liksom ljus över det här. Va? Och det här vill jag, om vi går till en titel, jag ska avsluta med den här titeln också. För jag vill hellre att ni liksom tittar igenom de här texterna och undersöker om det är som jag säger eller inte. Om ni kommer på att det är som jag säger, så har ni fått tag i evangelium. Eller kan ni naturligtvis få, om det är som jag säger, det kan du få för sig att då säger jag fel. Egentligen. För det är som du tycker. Men vi har alla skaffat oss skor omkring med en liksom uppfattning som vi har, liksom, som vi vakar över och sådär. Och hur vi beskriver och tänker att evangelium är då. 14 kapitlet i Johannes ska vi ta och läsa några rader där, här och där. Det var ju så att Jesus säger någonting som jag gillar. Alltså han säger allt det där som vi tror att man får sin beskärda del och man får gå igenom saker och så. Ja, det är väl uppenbart att den onde verkar i den här världen. Men det är alltså tillsammans med Jesus som man övervinner honom. Om det då inte är bättre och skickligare på att veta hur Herren är än att veta hur djävulen är, så kommer du snart att liksom bara böja dig för djävulens makt och elände och bara ge upp. Men här står det, låt inte era hjärtan oroas. Det är första versen i 14 kapitlet i Johannes evangelium. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det börjar detta kapitel med. Och jag vill säga, jättebra råd. Alltså, fantastiskt bra råd. Låt inte oroas. Hur ska jag kunna låta bli att oroa mig? Det finns ju många som säger så då när man säger, du behöver inte oroa dig för det. Utan, tänk på Herren och liksom, tänk på vad han har sagt och tänk på vad han har gjort och tänk på vad han vill och sådär. Och tänk på hur mycket han älskar dig och så. Tänk på att han står på din sida. Bara det att man till exempel kan få den där bilden för sig liksom, om det här med att det finns ett högt torn som man kan ta sin tillflykt till. Och det är Herrens namn. Man kan ta sin tillflykt till det namnet. Det frälsande namnet. Och vi vet ju att Nytestamentet är det Jesus. Han är det frälsande namnet. Så när vi talar och hans vägnar därför att vi tillhör honom, så har vi auktoritet att sätta stopp för oron och de här onda gärningarna som vi stöter på i den här världen. Och då så står det liksom när vi kommer ner på att det sjätte versen, så står det så här. Jag är vägen, säger då Jesus, och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så det betyder det att du måste ha vaknat till av den kärlek som Herren har givit dig när du tog emot den. För att du ska liksom kunna komma till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså för oss människor råder villkoret att vi måste gå via sonen. Det är han som har blivit utsänd för att bära räddningen till oss människor. Det är han. Så vänd dig till sonen. Och se på vad sonen har sagt och se på vad han har gjort. Han har en benägenhet att göra de saker som han säger att han ska göra. Han går inte bara delar ut små tankeord så här, liksom, Jag ser på små bönekort så här. Här har en liten en fin, här har en fin bön, här har en fin barn. Nej, det är inte det, utan det är det du kommer till honom. Du söker honom personligen, du behöver en personlig relation. Och så kan Herrens kraft och makt så att säga bli din styrka också. Ja, det här är väldigt, väldigt speciellt kapitel. Alltså, om du går över till den 12:e versen så står det: amen, amen, säger jag dig. Alltså, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern. Ska du läsa den versen och tänka så här: ja, då gör vi det. Det är liksom på något sätt som att det kan väl inte vara sant, så det kan man väl inte hålla på att säga. Nu är det ju Jesus som säger det, så du får ju liksom, du kan ju få ett problem här om han nu vore sån. Men det är han inte. Vad ni ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. De sitter ihop. Det är inte så att de säger, väldigt vad de ber till dig mycket då, och väldigt vad du får mycket tack för dina böner. Och jag har ju försökt ge dem jättemånga bönesvar, men det duger aldrig. Det är ingen tävling i himlen, så här, man försöker se vem har fått mest uppskattning för sina insatser. De är ett, vet ni. Det är det som är den här märkliga saken. Det finns en massa uttryck på det här, att just Gud är en treenig Gud. De är tre och eniga. Men de gör olika saker, men de är inte oeniga för det, de är eniga. Det finns liksom olika. Och när man ber i hans namn, så ska han göra det för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Så att härligheten, glädjen, kraften, resultatet, reflexen på det som människorna har fått och märkt att Gud har gjort för dem, det är liksom en stor glädje, oavsett liksom vilken kanal det kom i när det gäller Fader, Son och Ande. De tar alla till sig det med glädje. Det här är ju sånt där som vi försöker ibland vara glada för varandra. När någon gör något bra, så är det någonting fint och kärleksfullt och sådär, så känner man sig glad över det, att de har gjort det. Eller så känner man sig liksom avundsjuk, för att de får Gud bara använda dem. Här har man stått liksom och sagt: använd mig, använd mig, använd mig, liksom i nästan i månader och åratal, liksom använd mig. Och så blir det så nästan, ingen kan inte räkna upp det. Vill du vittna lite om hur Gud vill använda dig och använder dig så här? Kommer inte på någonting liksom. Så här. Ja, vad är det för något konstigt? Det är väl så att du har glömt bort att det han gjorde liksom på olika sätt. Liksom, det var tillsammans med dig. Och han gjorde det så att när du har tackat honom för det, så betyder det inte det att inte han var glad och tacksam över att du vände dig till honom och var ett med honom. Så att gärningen blev en gemensam seger för Guds rike. Vi gör samma saker med Jesus, och det blir en seger för Guds rike. Och visst är det så stor liksom, vikten och betoningen lagd på Jesus i den där, men det är bara det att vi har läst de här sakerna i 14 versen, står det: om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Man känner sig nästan helt, det var det. Nu har jag klarat av det som jag förväntade mig utav kristendomen. Att när jag ber om någonting som jag vill, så säger han att han ska göra det. Vad bra, då så. Då är vi klara på den punkten. Jag har sänt mitt uppdrag till honom. Men du vet att det var inte så det var. Uppdraget var ju att jag skulle fråga Herren vad han vill att jag ska göra. Och så får jag möjlighet att göra hans vilja. Och när jag har kärlek till honom nog för att den ska kunna bli förverkligad. Så jag öppnar mig för den kraft och makt och möjligheter som han bereder för mig. För att jag ska göra hans vilja. Och ibland så blir det så mycket behov i vårt eget liv så att vi liksom kommer aldrig till den där punkten att vi ska göra hans vilja. Utan vi har bara, räknar bara upp massa problem och bekymmer som vi har. Jag vill ge en rekommendation som avslutning bara det. Att ju mer du lär känna vem Jesus är och vem Gud Fader är och vem den heliga Ande är, desto lättare är det att ställa sig till förfogande för honom när han kallar på dig. Då behöver du inte vara så upptagen. Du har kanske långa bönelistor med allt vad du skulle behöva att han ordnar åt dig. Men du ska gå till honom och säga, jag står till ditt förfogande. Vill du använda mig för någonting, så använd mig. Jag vill höra det och jag vill göra det. Men du vet att min kraft är rätt så ringa, så jag behöver din kraft i det i alla fall. Och det är precis det som man har räknat med, och det är därför den heliga Ande också har tagit sin boning i våra inre hjärtan. För att vara styrkan och kraften som kan göra Herrens vilja vad helst det gäller. Och som kan med frimodighet använda Herrens namn för att bana väg för att det som är välbehagligt för Gud och hans rike. Himmelske Fader, jag ber att du låter något av det här som speglade hur du är och hur din son är och hur din heliga Ande verkar, att det kommer att bli till hjälp för dem att komma närmare dig och känna hur din kärlek har visat sig på så många sätt, så att de blir liksom brinnande av det och känner att de både vill vara det ljuset som du behöver att de är i världen, men också få en sån kärlek som gör att de börjar intressera sig för vad du har på ditt hjärta och vad du vill göra, så att de får märka vilken väldig kraft du har i den här världen och hur ditt rike ska utbredas och människorna ska finna en tillflykt där du har upprättat ordningarna och kraften är närvarande och en kärleken är utan gräns. I Jesu namn ber vi. Amen.